En podcast från Aftonbladet.
Ja, det närmar sig allsvensk premiär och vi gör en genomgång av samtliga 16 lag. Nu ska vi ta och snacka om Gais och det ska vi göra tillsammans med John Guidetti och Alexander Axén. En imponerande tredjeplats blev det. Hur imponerad och förvånad är du över framgångarna som Gais har haft här nu i 2 år?
Nej, jätteförvånad faktiskt om jag ska vara ärlig. Det var... Det är därför typ allsvenskan är svårast att tippa i hela världen. Man trodde väl absolut inte att Gais skulle komma på en tredje plats, men en förtjänt, välförtjänt tredje plats. Jag tycker det är ett extremt komplett lag. Tungt lag att möta, jobbigt lag att möta. De är liksom tunga på alla positioner. Med förra året så hade de ju också lite flair, lite det där extra som skapades. Och sen härlig inramning, fin klubb. Så jag menar någonstans är imponerad och tränaren är mäkta imponerad över också. Han verkar vara riktigt, riktigt skarp.
Ja, det blev en sjätteplats när man kom tillbaka till Allsvenskan. Så pratar man om det svåra andra året. Mm. Nej, då går man och tar en tredje plats. Var ska detta sluta?
Alltså, när John säger det 2 otroliga år, om det var du Amanda, så är det ändå 4 år. För att Fidde gick in när de låg i ettan och så gick man upp och så gick man upp. Alltså, det tar ju aldrig slut, så känner man. Och grejen är ju att varför jag tror att Fredrik Holmberg blir kvar också, det är för att han känner att de inte nått liksom toppen än. Det finns saker att utveckla, det finns saker att göra. Och jag måste ändå säga så här som har varit Gais, att från styrelse ända ner liksom till då tränare, spelare och sen supportrar. Så det har aldrig mått bättre i Gais någonsin. Jag var där på matchen nu mot AIK. Och jag märker ju hur klubben liksom är så fantastiskt bra. För på min tid när vi gjorde så här bra, då var jag inkallad. Då hade vi kan inte betala elen, eller vi har spelat med en spelare som inte är uppe i stånd, eller vi har spelat med någon spelare med för mycket varningar. Alltså det var alltid någonting. Så man är suttit och väntat så här, när kommer den här negativa? Men de är så bra och så välmående nu så att de är så starka ihop, alltså, så det är helt otroligt. Och det jag gillar med Gais, det var att de gick emot det alla andra höll på med freshness och det ska spelas bakifrån och sådär. De gick en annan väg, en egen väg, och vi liksom sattes ner och så här, vilka vill vi vara? Och vilka är våra supportrar? Och då är det hårda jobbet och det där som ska göras. Så de tränar ju extremt hårt och mycket och gick en egen väg. Och det, sånt där gillar jag, för att det är därför de inte hamnar i ryggen på någon nu, utan de är ett eget spår på sidan, medan de andra hela tiden kommer hamna bakom. Och sen är det bara vilka spelare och hur det är och tankesätt och sånt. Så att, nej, jag måste säga att jag älskar allt i och runt Gais just nu.
Och du var lite inne på det här med det hårda. Hur är det att möta ett så liksom stentufft lag?
Nej, men man känner ju det när man möter Gais, att det liksom är, det är lite som, alltså jag fattar att du tycker om det. De är lite kvar i det gamla, om man ska säga så. Det här, det som man inte hittar så mycket. Nu kan du ju gå till Premier League och Burnley ska spela liksom Manchester City fotboll nästan liksom, alla ska lira ut. De här är lite mer, de gör det de är bra på, utan de har sett kvaliteterna de har i laget och de säger vi ska vara ruggigt stabila. Vi kommer vara ruggigt, alltså kompakta, vi kommer kunna spela varierande. Vi behöver inte göra så mycket krusiduller, utan det behöver inte alltid vara att man måste ha 5 passningar i eget straffområde innan man får spelas ut, utan det är liksom de är tuffa att möta och det är, jag tycker det är sjukt att man säger att det är uppfriskande att man ser en sån fotboll. Men det är ju typ där vi har hamnat nu. Att det är lite uppfriskande. Att man kollar inte på XG säkert så mycket. Och du vet, dribblingar. Och det är så här, utan det är lite mer så här bara kliv ut. Vi gör det vi är bra på. Lite gamla skolan. Och det är uppfriskande.
De har ju varit i Bodeglimt såklart. Och tittat på hur tränar de, hur gör de och sådär. Och gjort det till sitt. De pressar ju precis som Bodeglimt. Nu har man försökt ändra lite i år faktiskt på det här sättet. Jag är inte säker på att det är. Men det är väl att de vill titta på att man kan göra på 2 olika sätt. Men det till exempel Gais gjorde som inga tänker på. Det var när de var i Superettan då. Att nu ska de möta ett av de sämre lagarna. Då backade Gais hem. När alla andra gick högt, då backade de hem. Och det laget var ju jätte, så här, vad händer nu? Så började de ska spela. Och så bröt de bollen och åkte. Mötte ett bra lag borta, då gick de jättehögt istället. För de gjorde alltid så här tvärtom situationer. Och det kan man tycka som att, men det är bara att läsa. Men de är så där, som John säger, det finns ingen prestige i deras fotboll. Utan det är bara att det handlar om att vinna. Vi ska vara otroligt bra på defensiven. Och sen så därifrån. Det som är ett litet minus, som fortfarande finns att göra, det är när de vinner bollen. Att det ska gå snabbt i djupled, att de ska utveckla det. Och då gjorde de 2 kanonmål. mål nu mot AIK på det sättet, så får de in det med. Ja, då vet jag inte vad det blir för stopp. Alltså, för att det har de haft svårt med. Och nu, de här två målen, det kanske är offside det sista målet där, men strunt samma. Det går fort, det kommer löpningar. Så utvecklar de det också, ja, då vet jag inte när det tar slut faktiskt.
Men jag tycker också att se det här, du vet, harmoniska. När man ser att en klubb mår bra, det är när AIK gör 2-1 målet. Du möter inte ett AIK i en kvartsfinal. Alltså det, de gav mig lite så här, de bara la upp bollen på mitt plan, så nu kör vi igen, vi kommer lösa det här. Alltså det var liksom inte den här, man såg inte stressen, man såg inte paniken, man såg inte oj, vi ledde den här matchen, nu ligger vi under, det är 10 minuter kvar. Och det är ju, visar ju verkligen på en grupp och en klubb som mår bra, att det är liksom, det stressas inte upp och det blir inte att spelet totalt faller sönder, utan det är, de fortsätter göra sin grej och så vann de matchen.
Och då saknar man ändå Gustav Lundgren i den här matchen och ändå klarar man av att slå AIK på det här viset.
Ja, alltså, ja, men det är ju så här. Det är många gånger man säger att ja, men utan han eller han, det här laget är bara den här spelaren och så. Så är ju alla lag. Alltså, så har det varit med Messi, Ronaldo och alla. Så att Gustav Lundgrens liksom betydelse för guys, den är såklart jättestor. Det som man ska komma ihåg är att, och det blir ju så här lite att han har gjort 3 poäng varje vår. Och var lite småstressad när jag träffat han på sidan och sa att lugn nu, du är fortfarande jättebra. Men första året så kom det igång på hösten. Nu i våras var det ju att han, det är 2 spelare på honom hela tiden. För jag fattar ju att man ska möta guys, försöka få bort höger, liksom, guys högersida så mycket som möjligt. Och det gör ju att man undrar, han spelar centralt egentligen. Men när han spelar centralt nu så har det inte blivit den effekten som man både hoppas och tror i guys. Utan jag tror att han är som absolut bästa. Just när han kliver in och tittar mot borta, men lägger in i första eller han lägger vart han vill. Så här. En otrolig fotbollsspelare som också så här har vaknat till lite sent. Han är ju liksom runt 30 nu och har spelat sin bästa fotboll. Och jag vet ju när han kom till guys att han ville ha inskrivet att han skulle få lämna om det inte var kul. Alltså ni hör ju bara vilken typ av förlur han är.
Jag uppskattar det.
Extremt duktig fotbollsspelare. Och han har inte fattat hur snabb han är heller. För att i djupled är han ju extremt bra också. Och därför nu när han fick spela landslaget och jag mår på en gång. Så jag tror att han känner så här. Han är sin bästa prime på alla sätt. Så,
jag tycker det är kul.
Ja, och det syns ju.
Men det måste han att mäta.
Jo, men alltså, det man måste tänka på också, det är så här, när man mötte honom, då kom jag ihåg att efter första gången vi skulle möta guys, så gick jag ut från videomötet efter och tänkte så här, alltså, är det Messi vi ska, alltså, vet, vi hade videogenomgång, alltså, om videogenomgången var 35 minuter så handlade 34,5 om honom. Och jag tänkte så här, men alltså, lite överdrivet. Men det är också någonstans, det är som du säger, det är dubbla markeringar på honom. Så bara att han finns på plan, är han viktig för guys? 110%, för även om inte han gör målen, om inte han skapar målen, så han skapar en oro hos motståndaren. Han tar upp 2 markeringar som gör så att någon annan får mer tid. Någon annan blir mer fri. Och det är sådana saker man inte ska underskatta heller. Att när du lägger mer fokus på honom, ja, men då kan Bodri skina ännu mer. För han kommer inte ha dubbel markering på sig. Därför får han sitt genombrott. För att de fokuserar mer här borta. Så det är en sak som man inte ska underskatta. Att även om man bara gör 3 mål, har det lite knackigt. Bara att han är på plan. Den tryggheten han ger till sina lagkamrater. Det fokuset han tar från motståndarna. Det är någonting som är, alltså, ovärderligt, tror jag, för guys.
Och där har ju Malmö varit och ryckt. Det har ju ryktats om 20 miljoners klassen, men han är kvar ändå. Mm. Vad säger det?
Då ska jag försöka gå in i det här. Det är jobbigt. Hjärtat säger ju så här, snälla. Vad skulle du till Malmö göra? Du spelar guys, du har en otrolig roll, du har allting sånt där. Samtidigt säger hjärnan liksom att får han någon mer chans? Han är ändå runt 30 och sträcket. Borde han kanske inte gå till Malmö och få en sån här grej? Vad kommer det betyda? Och för klubben, 20 miljoner, kan man säga nej till det guys eller inte? Typ och så här. Så det är en otroligt, otroligt svår situation för guys ju. Hjärtat säger ju liksom stanna. Men hjärnan är ändå lite så här att han kan få en jättestor effekt i Malmö, såklart ju. Men frågan är om det blir liksom ett steg till sen då, med tanke på åldern då. Och då är liksom frågan att ska man gå dit och vara bra i Malmö 2-3 år och vara en Malmö-spelare bara, eller ska han vara typ en ikon i guys? Det är ju lite det som det står och liksom handlar om nu ju. Så att ja, det där är jättesvårt där.
Hur hade du tänkt?
Gud vad svårt som fotbollsspelare i den situationen. Jag menar, någonstans tror jag också att det handlar inte bara om det fotbollsmässiga, det är en ekonomisk fråga också. Alltså jag menar, även om du kan tjäna väldigt bra som allsvensk fotbollsspelare, så är det ju inte så att du kan lägga skorna på hyllan och flytta till Miami och tar det lugnt efter. Utan de flesta fotbollsspelarna som spelar i Allsvenskan hela sin karriär måste förmodligen börja arbeta efter. Så jag menar, och Malmö har muskler som inte andra lag i Allsvenskan har. Så att jag menar, erbjudandet som kommer komma på bordet kommer inte vara samma som Gais kan erbjuda, som något annat lag i Allsvenskan kan erbjuda. Så jag menar, det är också någonting som kommer spela sig i hans hjärna. För att nu någonstans här, även om han är fotbollsspelare, även om jag vet att han brinner för Gais, hjärtat säkert slår extra hårt för Gais, så har han en familj där hemma och han har ett liv som han måste ta hand om. Och det är liksom, han har väl kanske inte lagt all krut på att plugga eller studera för att bli professor på Karolinska, utan han har väl fokuserat på att sparka bollen i mål. Och jag menar, någonstans måste man också ta hand om familjen, och när ett sånt erbjudande kommer då är det ett familjebeslut, och man måste sitta ner och man måste prata och man måste tänka igenom, och det är hela tiden vågskålen. Det är svårt.
En sak är ju, när man hamnar i Gais, då blir man Gais. Så är det bara. Alltså, det är en väldigt speciell klubb att vara i. Vet nästan ingen som har varit i Gais, och sen släpper man det bara. Utan man blir Gais. Det är så det är bara. Så att det är ett extremt jobbigt situation för honom att tänka det logiska kontra hjärtat och så här typ i det här läget.
Och sen tror jag att det också, precis som du säger, han är ju en kille som, om det inte är roligt så vill jag sluta. Att spela i Malmö och komma in där på morgonen och käka frukost och allt sånt. Jag tror att det är en annorlunda grej att göra det i ett lag som Gais. Alltså, nu säger jag vill inte dra parallellen, men för att det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Men det är, när jag var liten och åkte till Grimsta i Brommapojkarna. När du kommer in och käkar frukost på morgonen. Du tjoar, kimmar. Du vet, det är en avslappnad miljö som inte är i till exempel ett AIK. Eller när man spelar för en annan förening som ett Malmö. Utan där är det liksom att det krisar väldigt, väldigt fort. Det är konstant hela tiden problem. Även till och med när det går bra så kan det vara något i styrelsen. Oj, oj, oj. Det är inte, om vi ska ta lika kul, om du förstår vad jag menar. Men alltså, jag tror att han fortfarande får lite den där känslan i Gais när han kommer in på morgonen. Och det är tjena tjena och det är liksom, det är nice frukost, det är nice miljö, man har kul, det är trevligt. Det blir en annorlunda grej att spela i Malmö. Det blir lite mer inte kul och lite mer, om du fattar vad jag menar.
Ja, ja.
Men tapp som man faktiskt har gjort då är ju Diabaté och Bodri. Vad säger ni om de tappen?
Ja, Diabaté är ju liksom, när man tog honom från Västerås så var ju liksom alla ögonbryn så högt upp så man fattade ingenting. För att han hade ju ett XG på 8 och gjorde väl 2 typ. Och det var liksom missar som man förstod ingenting. Det jobbet man ändå gjorde med honom för att jobba in avslut och sånt, tänker man ju att vilken skillnad det blev, och han gör 18 kassar och liksom hur självklart som helst. Jag har ju då lite insight från guys och folk som går på träningar och säger att han träffar ju alltså inte staketet bakom, men när det var match, då rullade han in dem som att han var hur självklart som helst ju. Så jag tror liksom att guys kände på något sätt att det är ju bra såklart, men vi vill nog sälja honom för att se om vi kan hitta en bättre. Nu blev det ingen försäljning. Nu är det en utlåning, som man säger så. Och det är klart att 18 mål ska du ersätta. Det är hur som helst. Och Bodri, hans utväxling var ju enorm. För man visste att det var en bra spelare och sådär. Men han gick ju ungefär som laget. Bara blir bättre och bättre och bättre och självklar och sådär. Så att det är två tunga tapp. Det är ingen tvekan om det. Så att det ska bli kul att se hur de kommer ersätta det, för att de letar ju fortfarande trots allt efter en 8, och man har ju varit på Oskar Johansson källas i Hammarby för att man vill ha en sån typ av spelare. Det har inte blivit så att vi får se, men det är klart att det är jättetapp.
Men det lilla vi har hunnit se av Salter, kan han ersätta Diabatés målproduktion?
Alltså, jag håller med Axén till 110%. Jag tror när en klubb ser en sån spelare som kommer ner och har svårt att träffa mål och såna saker. Det är ofta så att ofta när de får en säsong när det klaffar rätt, då är fortfarande den här oron i att han hade 100% kunnat gå till nästa säsong och så landar han på 2 kassar och ingen fattar någonting igen. Och jag tror att det var lite oron hos guys. Men att vi ska kräva att han ska göra 18 mål och kunna liksom ersätta 100%, det är tufft. Det är jättetufft att göra 18 mål i Gais. Det kan vi nog leta i historieböckerna. Det var nog ett bra tag sen.
Så jag menar, Wanderson 29.
29, ja. Du ser ju själv. Så det, och Wanderson var en mycket bättre fotbollsspelare. Så att för mig det största tappet är nog Bodri. Alltså jag spelade med honom nu i vintras på det här preseason gathering eller vad det hette. Och jag har ju mött honom förut och blivit extremt imponerad. Men sen när jag fick se honom så nära håll och du vet spela nästan, alltså, på det sättet, och extremt duktig fotbollsspelare. Så att jag tror att det kommer vara ett tapp. Han har en tendens att göra offensiva tacklingar med boll som är helt enormt. Jag ser när jag sett att jag kommer klipp nu från MLS. Han har bollen, han driver, han blir jagad av backen. Medan backen är nära så trycker han till backen. Och backen tänker inte att, han tänker att det är jag som ska tackla honom. Och den gjorde han ju på oss i AIK. Vi skämtade ju med alla grabbarna det dagen efter. Att du tugga gräs där, vad hände här? Han hade ju bollen och du blev nertacklad. Och jag tror att han kommer bli en stor förlust för Gais. För att Gais i deras lite rakare, lite mer sådär. Så behöver du någon som kan göra det där extra. Du behöver någon som kan öppna upp laget. Som kan göra sin gubbe. Och Gustav ska ta på sig allt det. Nej, då hade du Bodri på andra sidan. Så det kommer bli en skor de behöver fylla.
Nu väntar ju en semi mot Mjällby. Vad tror ni om det mötet? Kul ju.
Två tajta matcher förra året. Gais lite sämre borta matchen, men gör 1-0 i 90:e. Och sen så gör Tom Pettersson 1-1 i 95:e. Och hemmamatchen tycker jag att Gais är bättre. Men då är Mjällby inne i det där flytet och gör ju då två mål. Men känslan var att Gais var bättre då. Så det är ju två tajta matcher som nu kommer ner igen till två fungerande lag. Men jag tror att Mjällby är lite favoriter just på hemmaplan så här. Men som sagt, det är en otrolig fotbollsmatch.
Mm. Om ni ska ta och ge er på att tippa allsvenskan då, vart Gais hamnar. Vart hittar vi dem?
Ja, men jag lägger dem femma. Nej, jag lägger dem sexa. Lägger dem.
Mm. Jag har dem som femma.
Mm. Så ett litet steg ner ändå jämfört med fjol.
Ja.
Ja. Spännande. Hörrni, tack för snacket om Gais. Fler såna här program om alla allsvenska lag hittar ni på Sportbladet. Och så går ni också in och så följer ni ett lag så missar ni inga nyheter. Tack för att ni har tittat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.